Ja, då säger jag hej och hjärtligt välkomna till Arsenal Göteborgs podcast. En podcast av Arsenal-fans till Arsenal-fans för Arsenal-fans. Det är känslorna som styr. Jag heter Filip Tolf och idag är jag hemma hos min gäst, nämligen Navid Ghavami.
Tack så mycket, välkommen hit.
Tack så mycket, vilket underbart fint hem du har.
Tack så mycket, tack.
Jag har ju sagt, vi har ju sett umgått här i en timme, en och en halv timme. Så jag har ju sagt det tidigare, men jag vill ändå få det på band. Fint, vilket fint och trevligt hem, och du bjuder på mat också. Jäkla gött.
Jajamän, du kan inte komma hit och lämna dig hungrig sen.
Nej, var det hade ju varit passande om det var lasagne. Det var det ju inte.
Nej, det får vi spara. Kanske i vår.
Ja, kanske om det blir så i vår så kör vi en lasagne.
Precis, jag kan inte jinxa inför matchen. Nej, här på söndag med lasagne.
Du bjuder på kaffe också.
Jajamän,
ja, jag tar lite mer. Hur mår du idag?
Jag mår bra.
Gött.
Taggad för söndag.
Mm. Det är jag. Hur är du gällande det? Nu blir du så här att du inte kan sova typ några dagar innan match och så här, som du säger, tagga på söndag, idag är det onsdag. Är du redan nu så här, på söndag nu gäller det. Jag var så
beror på matcher. Första säsongen på matchen. Ett par dagar så är man lite nervig. Det är lite skakigt.
Ja.
Och sen just de här matcherna, Tottenham, United, Chelsea. Ja, alla stormatcherna gör ju ändå att man är så här. Dagarna innan är lite jobbiga.
Ja.
För varje dag som ju mer man närmar sig, ju mer ångestfyllt blir det.
Ja. Det är så. För mig var det mer så förr. Typ för några år sedan. Då var det så här typ onsdag, torsdag. Tre, fyra dagar innan. Då var det så här, jag kan inte sova. Jag går och tänker på det hela tiden. Nu är ju inte sån. Utan det är typ dagen innan så här. Börjar jag tagga igång. Jag saknar det här. Typ att ladda inför en match många dagar innan, förstår du? Jag vet inte vad det är, om jag har blivit typ mogen och tråkig eller bara...
Jag tror det är bara ålders så att man inte, man orkar inte med.
Orkar inte ligga sömlös 3-4 nätter bara, inom situationstecken, bara för en match.
Precis.
Och sen var det ju klart. Det var en period i mitt liv när jag verkligen var så inför varje match. Det spelar ingen roll om vi typ mötte Sheffield Wednesday hemma eller typ Spurs borta, så var det så här,
man var helt upptaggad.
Ja, men redan på onsdag, torsdag typ, så var det matchhelgen och vi måste ta.
Men det
är så här inte alls längre.
Typ tidig när man var 20 till 25, 26.
Ja, det
håller jag med. Att jag blev fortfarande besviken när vi förlorade, men då kunde jag ju vara förbannad. Jag var ju sömnlös efter flera dagar efter en dålig match för att det var så jobbigt.
Ja, för det är samma sak åt det hållet. Då var ju så här, jag kunde vara svinförbannad 2-3 dagar efter. Men nu är det typ kanske säga att det är en lördagsmatch då. Sen är det slut vid 6 och vi förlorar. Då är jag blir sällan arg. Jag var arg efter Europa League-finalen, då var jag arg. Men annars är det så här, jag blir sällan arg längre. Jag blir mest besviken den kvällen. Och sen på söndagen då, om det har varit en lördagsmatch, är det så här, skitsamma. Det är en ny match om några dagar, då tar vi.
Ja, men precis.
Är man tråkig eller är man mogen?
Tråkmogen.
Tråkmogen. Det finns ingen, ja.
Jo, men det blir så här, man hade inte klarat av det heller.
Nej.
Vad fan, du, alla Arsenal-fans vet ju vad vi har utstått senaste.
Ja, det är sant.
10 plus år, hade vi hållit på så, vi hade ju alla dött av hjärtinfarkt.
Mm.
För dålig sömn, hjärt och kärlsjukdom.
Ja, hjärt och kärlsjukdom, man dör innan man är 40. Bara, nej, men kroppen pallar inte med.
Så jag tror det är bara naturligt skydd för oss att man...
Är det så det? Jag typ som Arsenal-supportrar, evolutionen har tagit ett naturligt skydd att man trubbas av efter ett tag. Att du kan inte hålla på så här längre.
Ja, men jag tror det.
Ja.
Det är lite som Tottenham-supportrar som inte har vunnit någonting där man måste släppa en DVD när man vinner.
När man vinner, leder i halvlek.
När man leder i halvlek eller om man vinner en sån här, du vet, träningskupp som är på sommaren.
Ja, just det.
Det är också en skyddsmekanism av slag att så här, vi måste fira även det obefintliga för att vi har ingenting annat att fira.
Nej, men och på tal om Tottenham, nu är det här, vi ska ju prata om vår senaste match mot Liverpool snart, men jag vill bara ta det här på tal om Tottenham. De förlorade ju helgen mot Newcastle.
Det var ändå Det är på tal om lördags match. Det var ju någonting av att United-förlusten ihop med Tottenham-förlusten han efter gjorde ändå så här. Gjorde ändå att känslan blev mer ja. Tråkigt att förlora, men det här suddade bort mycket av det som var lite...
För det jag skulle komma till att nu Liverpool-matchen, vi förlorar ju 3-1, vi ska prata mer om det om en stund. Men det finns ju, alltså, det finns ju de som säger så här att åh, det är fan bedrövligt, Arsenal är nere i en kris igen. Bara nej. Eller hur tycker du det? Jag tycker så här, nej. Jag hade vi förlorat gris. Hemma eller förlorat borta mot Newcastle, nu kommer jag inte ihåg vilket det var. Men då hade man kanske börjat prata. Hade vi som United hade vi som United, jag tror jag såg någon statistik att de har vunnit 3-4 stycken av deras senaste 15 tävlingsmatcher.
Precis.
Och förlora hemma mot Crystal Palace. Det är en kris.
Ja, om jag ska vara helt ärlig, jag hade inte, klart jag blir alltid besviken förlorad ändå, men jag var nöjd med 4 poäng över de här matcherna.
Ja, ja.
Mm. Och jag kommer vara helt nöjd med 3 poäng. Och så jag hade inte jättehöga förväntningar på Liverpool. Nej. Borta. Från början, jag hade varit nöjd. Klart man blev fortfarande assur, ja. Även om man går in med inställningen av att man är nöjd med en poäng.
Fast jag blev efter Liverpools matchen, vi förlorade ju då för er som inte vet med 3-1. Jag måste säga att när slutsignalen löd så jag blev inte sur, utan jag tänkte mig så här. Jag tänkte så här, okej, det här är enligt manus eller man ska säga. För när matcherna släpps inför varje säsong så kollar man igenom lite grann så här.
Precis.
Så här, ja, men de 2 första matcherna Newcastle Burnley, de ska vi vinna. Liverpool borta. Det är den är typ svåraste matchen på säsongen i ligan. Det är den och City borta. Okej, jag får kanske räkna med en förlust. Däremot Spurs hemma matchen efter. Där kan vi börja prata vinst igen.
Precis.
Så den här matchen är kul att förlora, men jag personligen kände att okej, det här är helt enligt manus. Det här, får vi en poäng som du sa, då hade jag varit nöjd. Då är det en bonus. 3 poäng hade varit mega bonus.
Och det är ändå så här på något sätt, man hade också efter transferfönstret, okej, men det är ju ändå mycket nytt.
Ja.
Ordinarie spelare som på något sätt ska in. Och ja, alla säger ja, men de har haft en försäsong och sätta. Man bara, fast alla vet
att prata alla med sån den rösten också.
Jo, men jag läser sånt i rösten. Men de har ju tränat en månad. Man bara, vad fan, alla vet att ingen sätter sig på en månad. Alltså,
nej.
Ingenting, oavsett om du tränar varje dag, så är det helt plötsligt så att allting sitter perfekt. Saker tar tid.
Och det är också det folk som säger att Arsenal är inne i en kris. Bara, det har gått 4 matcher på nya säsongen. Hur kan man prata om en kris när det bara gått 4? Nej, det har gått 3 matcher. 3 matcher. Och vi har vunnit 2 och förlorat 1. Och den vi förlorade var typ svåraste matchen på säsongen.
Precis.
Det är ju inte... det är ju inte ens att prata om en...
Nej.
Jag fattar inte.
Jag pratade kanske... inte om kris förra året när vi förlorade mot City och Chelsea. Nej. Det är ju egentligen... Det är bättre läge idag det här året än förra året. Mm. Och jag tycker det är ett väldigt bra läge. Vi spelar ju Tottenham på söndag. Då har vi 9 poäng av 12 poäng. Mm. Varav de 3 poäng vi tappar, som du säger, är den svåraste matchen i år.
Nej, så sen kanske det är inte så många som pratar om kris. Det var bara jag varit så chockad, för efter matchen som sagt, jag kollade med min brorsa. Och så låg vi i soffan och så när slutsången löd så vi bara tittade på varandra och så här, ja. Det var ingen konstigt med det. Liverpool var trots allt bättre laget och ja, vi förlorade vi förlorade allt det som det ska. Och sen tänkte jag inte mer på det. Alltså var det först dagen efter när jag kollade igenom min Twitter. Och alla vet ju att, alltså, det finns ju idioter på Twitter. Men så läser jag så här: Emery ska hängas, det här är allt Emerys fel. Emery out. Och bara, vad? Vad är Emerys fel?
Precis.
Och det ska jag halka över på nu. Nu, kolla min snygga segway. Då är det ju, vad tycker du om startelvan? Det var det jag skulle, för folk tänkte att den var för defensiv. Jag ska dra den bara lite snabbt. Det var Leno i mål, Maitland-Niles, Sokratis, David Luiz, Monreal. Och sen i fyrbackslinje, i ett 4-man av mitt fält, uppställt i diamant, var det Xhaka, Guendouzi, Willock, Ceballos. Och sen högst upp, Aubameyang, PP.
Precis. Alltså jag fattar inte varför Lacazette inte var med.
Nej.
Först och främst. Alltså, jag tycker att trion Lacazette, Aubameyang, PP inte ska rubbas.
Nej.
Som start. I alla fall till en början, för det är ju det som ska vara spjutspetsen som hela tiden. Det ska ju vara vårt yttersta försvar, ska ju vara pressen av att det är tre riktigt bra offensiva spelare där framme. Mm. Så att lag ska känna att vi kan inte trycka på hur som helst för att det blir farligt. Sen, alltså jag tycker Willock har gjort det. Jag tyckte att Willock var bra på matchen också.
Ja.
Men jag tycker någonstans hade man velat ha Willock eller Guendouzi. Kör in Torreira.
Ja.
Och inte för att jag tycker att varken Guendouzi eller Willock gjorde det någonting dåligt. Men det blir ändå att viss ålders cynismen vill man ha in också, även om Torreira inte är jättegammal. Men det känns som att med åldern så blir man ändå lite mer cynisk i spelsättet.
Ja, ja.
Och inte lika äventyrlig som ungdomarna är, även om de gjorde det bra.
Mm.
Hade jag velat se.
Jag kan säga att när startelvan kom ut så såg man så tydligt. Okej, han satsar på Aubameyang, Pepe längst fram. Två svinsnabba. Han kommer satsa på kontringar liksom. Och det var ju nära ett par gånger. Om Aubameyangs lobb, kan man kalla det lobb?
Ja.
Lobb. Pepe hade något avslut.
Friläget.
Ja. Ja.
Borde han ha satt.
Det borde han ha satt. Och sen hade han ett skott som gick strax utanför.
Ja, men precis när han bröt in och med vänster.
Ja.
Så att, det hade ju kunnat bli... Ja, men det... Men där kände jag, just tala om matchen, när inte Aubameyang lika mycket, när PVs friläge där missades, då kände jag, vi kommer inte vinna den här matchen. Nej. Och det var ju för att Liverpool hade ju allt bollen av. De hade inte skapat så mycket.
Nej.
Alls fram tills...
Det var Firmino hade något läge, eller halvläge, typ efter 5-10 minuter tror jag, när han fick ett inspel och han slängde sig fram, men han typ...
Ja, precis. Just det, precis.
Men det var typ det läget som var fram till det jag sett någon mål. Var det inte det? Rätt
jo.
Om jag fel.
Jo, men jag var ju på svensexa samtidigt. Alltså det, och jag hade ju inte druckit på hela dagen, så jag svepte
på
många.
Vad hade du inte druckit på hela dagen?
Öl.
Ja, just det. Det kom den. Ja.
Så att jag svepte ju många där precis vid matchstart. Men de kändes inte farliga.
Nej.
Men de kändes dominanta.
Mm.
Och då kändes det som att det kommer ju bara, ju mer dominanta de känner sig i matchen, ju mer chanser kommer de ändå rada upp.
Mm.
Så det är viktigt där i början. Ja, men jag tror det var även innan matchen många har sagt att det är viktigt att få in första målet.
Ja,
för att sätta pressen på dem så de trycker upp ännu mer. Så att vi ännu mer får de här kontringslägena. Men vi tog inte vara på dem ändå.
Nej.
Chanser som vi skapade tidigt. Vilket är tråkigt. Med tanke på att det ändå var de som fick chanserna var inte Willock eller Guendouzi, utan det var bara
de
stjärnspelare.
Två, ja, de två som ska göra det liksom.
Precis, de kostar för att de 10 av 10 gånger ska sätta de lägena. Och det var lite surt.
Det var verkligen surt. Det var något mer jag tänkte på, men nu tappar jag helt bort det. Vad fasen var det? Jo, det var det du sa. Att Liverpool hade dominans så mycket spel. Och när jag satt och kollade på matchen så tänkte jag så här, de har mycket dominans, mycket spel, de kommer inte riktigt till något avslut. Håller vi 0-0 till halvlek så är det, då är vi liksom bra med i matchen. För jag tror Liverpool hade räknat med att få in ett mål i halvlek, i första halvlek. Och jag tyckte vi försvarade oss bra, tyvärr, ända fram till deras 1-0-mål.
Precis.
Och
det är ju det som blir, ja, men det är så himla tråkigt med fast situation.
Ja.
Så det är och vid den tiden.
De är svåra Liverpool, för man tänker att med fast situation ska ju inte de göra så mycket. De är ju ett spelskickligt lag med Mané och Firmino och Sala och sådär. Men så tänker man, deras backlinje har ju typ snittlängd på 1,90.
Precis, de är ju Fyto och Matip på
Van Dijk. Så det blir ju farligt i sådana situationer också, vilket det nu uppenbarligen blev.
Precis, jag tror att alla ögon hamnar på Van Dijk.
Ja.
Och så tror jag att Matip också, han är också en bjässe.
Ja.
Vilket gör att har Van Dijk alla ögonen på sig, så smög han där bakom, höll sig precis bakom Van Dijk och bara dök upp som en så här, oj, såg du också här? Jag såg det inte framför den här andra stora backen.
Nej, jag vet inte. Det var surt. Det var inte det enda som var surt, men det var surt. För jag satt precis innan och tänkte så här, håller vi 0-0 till halvlek så är då... Fan, då är vi ändå med liksom.
Precis.
Då kan vi fortsätta. Då måste de gå fram ytterligare lite till. Då kan vi fortsätta liksom kontra. Och Aubameyang och Pepe kommer inte missa de nästa lägena.
Nej.
Men så satte de i 1-0 och då... Ja. Det var kanske det om första halvlek, så vi går vidare till andra halvlek. Vi hade bollen, nu ska vi se, i 30 sekunder innan vi gav bort den efter avspark och sen fick de
straff. Två.
Alltså det är någonting jag stör mig på i fotboll överlag. Det är typ när ett lag har, nu i Arsenal i detta fallet, har avspark och blir av med bollen efter 30 sekunder. Du har avspark, du har hela ditt lag samlat.
Precis.
Det, liksom,
det är ingen som är täckt.
Det är ingen som är täckt och hela laget att spela till. Ta det bara lugnt. Men det var ju typ efter 30 sekunder så schabblade de bort bollen och sen så blev det ju den här situationen som ledde fram till straffen. Jag säger situationen, det jag menar i tröjdragningen.
Precis. Men det bolltappet känns ju väl ändå väldigt arsenaleskt.
Ja, och det är så jävla slarvigt.
Det är lite nonchalans.
Lite.
Okej, okay, det är väldigt mycket. Arsenal är väldigt nonchalanta.
Ja.
Vi är lite som de här, du vet, brittiska adelsgubbarna som inte är så jävla täta längre. Mm. Men man är, vi fortfarande har väldigt...
Man vill ge skinet, eller hålla, ja, skinet uppe liksom.
Arsenal känns lite så ibland som att de spelar som att vi leder med 5-0.
Ja.
Det är inga problem. Bara, ska bara latcha med bollen. Man bara, gubbar, så vi ligger under, ja, med 1-0. Det är inte...
Nej, det är en bra beskrivning faktiskt. Arsenal är som ett, när, vad var du sa, Arsenal?
Ja, men så här gamla adelsfamiljer som inte är så jävla täta. Nej. Längre, så man kan inte riktigt leva upp,
nej,
till.
Nej, det är jävligt sant. Det är jävligt sant. Men straffsituationen i sig, det är ju inte så mycket att orda om, eller?
Nej, det tror jag drar.
Luis kunde likväl passa på att betta om autografen på Salahs tröja typ.
Lite så.
Ja. Och efter 2-0 så kände jag personligen att det var hoppet ute. Man gör inte två mål på Anfield i dagens läge.
Nej. Och inte om man inte sätter de chanserna man hade i,
nej,
första.
Nej.
Då är så här. Jag kan inte säga aldrig med tanke på vi hade, vad var det, 2 år sedan här. Vi låg under 2-0, det blev 3-2, det,
ja,
blev 3-3.
Just det.
Men då var inte den.
Men då var inte Liverpool.
Liverpool,
nej,
var inte dagens Liverpool.
Nej.
Så att där det kändes ganska kört.
Ja, och sen satte de ju 3-0, var där Luis går bort sig igen. Han hade en liten Luis. Du sa ju Arsenal-esk.
Ja.
Jag ska säga, han hade en liten Luis-esk match.
Ja.
Första halvlek tyckte han var bra. Alltså han stod,
ja,
rätt,
precis,
röjde bort, tog bra beslut. Andra halvlek bara som att han, nu har alla sett att jag kan det här i 45 minuter. Jag behöver inte bry mig längre.
Nej,
och så bara gick
kör
ut.
En straff och lite.
Ja, det måste vara lite motgång här i livet också.
Men sådana lägen, man vet ju, klart nu individuella fel, men man vill också veta hur mycket sånt påverkas utav att laget också blir så här, när man känner att laget tappar luften.
Ja.
Hur mycket tappar man själv som individ luften också, att allt blir något sämre än man gör.
Det är nog faktiskt så, tror jag. För jag tror inte han hade gjort det liksom tjuvrusningen om Arsenal hade lett med 2-0. Det,
precis,
hade han inte gjort.
Nu gör ju min korpenanalys. Jag som har en sån gedigen karriär inom korpen.
Jag tänker så här, typ Arscast Extra, Arsenal Vision podcast, allt vad de här. De har ju ingen korpen specialist som vi har här i Arsenal Göteborg podcast.
Precis.
Så man får ju ta vad man har liksom.
Som det är också bra. Göteborgs sämsta korplag, även,
ja,
om vi haft en bra.
Men vad är din korpen analys av
att,
den här matchen?
Att när man leder en korpen match,
ja,
med 1-0 eller, ja, 2-0, då sitter varenda brytning, men,
ja,
man sätter inte ett fot fel.
Nej.
För att man säger vi måste vinna. Vi har fan inte, det är korpen,
ja,
vi leder, vi kan komma och ta en vinn. Men jag har också varit med i korpenmatchen när vi har förlorat med tvåsiffrigt. Vi har förlorat 12-0.
Ja. Och då redan vid 5-6-0 ska jag tänka mig korpen att så här, jag bryr mig,
ja,
inte, jag
skiter. 4-0 har skett.
Ja.
Och jag bara, alltså, vi kör. Jag kommer ju sätta varenda fot fel, för jag går in i varje situation med att, vad spelar det för roll?
Ja, just det. Och jag tror att det är lite grann så David Luiz fick sin korpen, han fick sitt korpen jag kom fram.
Precis.
Där i andra halvlek.
Precis,
ja.
det är min korpen analys då av professionella fotbollsspelare. Jag tror att de någon gång ändå utsätts av samma tankekänsla.
Jag tycker att jag ska försöka, jag kan inte lova något, men jag ska försöka få det som stående inslag i varje avsnitt. Navids korpenanalys.
Ja, men det låter bra. Du kan,
ja,
ringa in mig.
Ja, på 2-3 minuter bara korpenanalysen, så kör vi. Jag tyckte jag summerade allt. Däremot i andra halvlek som jag tänkte på var att redan, alltså man vet att Emery är glad i byten och sådär. Att byterna tog väldigt lång tid. Han började byta redan, alltså då låg Arsenal under med 3-0. 3-0-målet kom i minut 58. och sen i minut 60 kom första bytet. Det tyckte jag var lite, alltså jag börjar ju inte skriva på Twitter då att det här är Emerys fel och hashtag Emery out till den biten. Nej. Men det tycker jag så här att, hallå, vad har du gjort för sidlinjen? Har du...
Ja, men jag tror, jag tänker mig så här, fan, nu bröt jag bara in.
Kör.
Ja, men jag tänker så här, första halvlek var ju inte så för jävligt, även om inte dominerade. Nej. Så han tänker ju så här, men de har ändå skapat lägen. Det finns ju ingen syfte att göra för stor förändring, för att vi egentligen, de fick ett hörnmål, men vi har ändå sett bra ut. Vi har haft lägen när vi borde ha lagt ett mål. Fortsätter, så jag tror inte han var beredd på att vi skulle åka på.
Att det skulle
på
komma så snabbt.
Så snabbt. Nej. Så jag tror att det blev mer okej, fan, vad gör vi nu? Och så tog det lite tag för att så här,
lägga fram en plan Fredrik B Jumper, nästan.
Jag tänkte, vad är vår plan B? Vi hade inte tänkt, vår halvleksplan var inte att det här skulle ske så pass kanske tätt in på andra halvlek.
Nej, det är sant, det är sant. Men då var det Torreira som kom in i minut 60. Och sen nästa byte kom sen, nu måste jag kolla, i minut 80, då kom din favorit Lacazette in. Precis. Jag tänker, det bytet borde han väl ändå kunna fått in lite tidigare ändå, eller?
Ja, men jag tror att han kände väl säkert att vi kommer inte vända detta. Nej. Varför? Han ändå varit lite småskalad. Varför utsätta honom för matchtid om vi ändå har en viktig, viktig match nästa vecka?
Han såg slaget förlorat.
Ja, jag tror det.
Ja. Ja, vem hade fan inte gjort det? Alltså,
så då kändes med, okej, han får lite matchminuter så han inte bara sitter här, men riskerar ingenting.
Ja. Nej, det är sant, det är sant. Vi får ju ett 3-1 mål sen. Torreira då, som blev inbytt, sätter 3-1. Bara, vill du säga något om det?
Ja, men det var väl boll från Xhaka till Aubameyang som passar in den till Torreira.
Ja, jag tycker Aubameyang jobbar fram det jäkligt bra. Och han håller i sitt poängsnitt.
Ja, men det är
alltså, man tänker så här, vi förlorar 3-1 och inte ens Aubameyang kan göra mål. Men han gjorde ändå
han
en assist.
Poäng,
han gör ju poäng i stort sett fan varenda match.
Det enda positiva med det är att Torreira lägger mål.
Ja.
Och Aubameyang
han är viktig, Torreira. Ja, som du sa, alltså innan när vi pratade om startelvan så sa du att du hade gärna velat fått in han. Och det hade jag ju också. Men man vet, han, vad man har läst och hört, så är han ju inte riktigt matchfit än.
Nej.
Och det känns som att det är jävligt viktigt att få han matchfit.
Jo.
Och sen är Willock och Guendouzi. Och jag tycker Xhaka var bra mot, vänta, jag måste tänka, han var bra mot Newcastle när han spelade. Och den här matchen tyckte han var helt okej. Men alltså, väljer jag mellan Torreira och Xhaka, jag väljer ju Torreira alla dagar i veckan med ögonen bakbundna. Eller vad säger.
Samma här.
Ja.
Men det är ju väl lite så här. Ja, men det är svårt. Jag har inget emot Xhaka heller, men han är så himla trög. Han är så himla långsam.
Och så ser man när han får bollen, så ser man okej, okay, du kommer lägga bollen där ute på den kanten. Jag tar tid på hur lång tid det tar, så
där kom den.
Där kom den passen.
Och det är också att han är så himla enfotad, vilket gör också att så här,
han är så lätt att försvara sig mot.
Många gånger man bara okej, han ser den här löpningen som görs på andra kant. Men han har fel fot. Så på den tiden tar att han ska sikta om kroppen, få bollen på vänsterfoten och lägga den här passen på den stackaren som har löpt. Ja. Som han har sett. Han har ju uppmärksammat spelet. Det tar bara så lång tid.
Jag ser dig. Jag ska bara vända på mig här.
Ja, men det är lite så. Ja. Ibland. Nu är det så överdrivet så att han är som en...
Det var överdriva på.
Som en långtradare eller en sån här gammal tankabåt som är så här... Man ser på långt håll att fan, jag ska ju svänga vänster, men det tar så lång tid att svänga vänster så man har redan passerat där man skulle in och bara fan.
Ja, men det är fan så. Han är, men jag tycker ändå att han fick en hockeyassist på Torreiras mål. Jag tycker han gjorde en okej match, men som sagt, i ett drömscenario där alla i vårt lag är fit for fight och Torreira är tillbaka och allt för det, så har jag ingen plats.
Nej, för jag vill se snabba men starka spelare. Jag vill alltså en snabb Xhaka. Hade ju varit
skitbra. Tänk om det fanns en snabb Xhaka.
Ja, men lite rivig, lite ful i kanten. Ja. Men bara lite snabbare, lite mer vaken i vad de gör.
För det är ju det, alltså han har ju många egenskaper man älskar Xhaka, just att han verkar vara sån jäkla krigare och att han verkar ändå älska Arsenal och vet han så här. Han
verkar passionerad.
Han har ju blivit kapten och han verkar Arsenal. Han pratar så här gott och varmt om Arsenal och man ser på honom att han brinner i ögonen på honom när det vankas liksom gruff.
Ja, precis.
Men han är för långsam. Ja, han hinner inte ens fram till gruffet innan det är slut, så kommer han 5 minuter efter och slår sig på.
Men se, man grabbar, vad var det som hände? Ja, det tog
jag är här nu.
Alla andra ligger slaget till slut. Han bara, oj!
Oj, han inte. Ja. Ska vi säga något mer om matchen? Eller ja, det finns mycket att säga, men jag vet inte. Mkhitaryan kom in med typ, vad var det? Fem minuter kvar.
Ja, precis. Ja. Jag vet inte fan vad han gjorde på plan. Jag hade hellre sett 3-0. Varför inte Nelson? Hellre ge Nelson ett par minuter än ge Mkhitaryan ett par minuter.
Mm. Ja, det är sant. Det är sant.
Men jag gråter inte blod efter den här matchen.
Nej, det är just det. Och jag sa det redan innan Liverpool-matchen. Det sa jag på Cheers efter Burnley-matchen redan då, sa jag att jag är inte så nervös inför Liverpool eller så här. Jag tänker inte så mycket på den, för mitt fokus är redan nu på att det är betydligt viktigare att vinna mot Spurs.
Ja, allting är på söndag. Ja. Söndag är på liv och död.
Det är det. Och jag får tagga igång mig själv nu, för jag saknar den här kicken att inte kunna sova tidigare innan. Så jag ska fixa det med mig själv. Men du, innan vi eller vill du säga något mer om Liverpool-matchen? Vi har ju säsongens spelare-segmentet och bocka av, så det kan vi ta. Jag ska bara hitta mitt anteckningsblock. Säsongens spelare är alltså inslaget där vår gäst i podden ska utse sina tre favoriter från matchen vi precis pratade om. Den vår gäst tyckte var tredje bäst igen, en poäng, näst bäst 2 poäng och bäst i Arsenal igen 3 poäng. Och så följer de här poängen fram till en sluttabell. Så ser vi i maj sen vem som har varit säsongens spelare i Arsenal. Där är mitt anteckningsblock.
Jag gillar det bara för att ni letade. Jag tror
ja,
du letade
och jag försöker penna. Hålla masken och prata samtidigt. Får jag be dig om en penna?
Finns det ett ögonblick?
Ja, det här borde jag ju förberett innan, men så kan det vara. Ja, i alla fall så ska vi se. Då är det upp till Navi då att utse den tredje bästa, näst bästa och bästa emot Liverpool. Kate drar nu medan Navid är iväg och letar penna att Aubameyang leder nu efter 2 matcher spelade med 5 poäng. Delad andra plats är Guendouzi, Chambers och Ceballos. Nelson, Maitland-Niles och Willock är också med på listan. Men nu ska vi se. Vem var tredje bäst mot Liverpool i Arsenal?
Aubameyang.
Aubameyang.
Tyckte jag.
Ja. Yes.
Han fick ändå en poäng. Mm.
Sen näst bäst.
Pepe,
ja. Jag tyckte Pepe var bra. Jag tyckte nästan han var vår bästa i första halvlek.
Jo, men han hade fart. Han visade mycket. Som sagt, han borde satt den jävla chansen. Lite surd. Men jag gillade ändå vad man ser vad han kommer till för framåt.
Ja.
Alltså när han väl får in de här effektiva dribblingarna. Han showar inte, utan han gör saker för att komma förbi. Han har bra speed. Mm. Jag tror att det kan bli väldigt bra. Och som du säger, första halvlek. Han vann ju mycket. Han tog emot bollarna, dribblade. Sen lite han försöker hitta sina fötter i Premier League. Han halkar till lite.
Ja, men det är just det. Han gör en sak bra och sen så halkar han till i det tredje momentet. Jag tror det bara att det handlar om matchfitthet. Liksom. Att det är, för han är ju inte 100% matchfit än, har de ju sagt. Utan nu var det ju bara taktiska skäl att han fick starta för att han är så jävla snabb. Har du tänkt på hans springstil, PP? Det känns, har du tänkt på den? Det ser knappt ut som han liksom sätter fötterna i backen. Han tar typ 3 meter långa steg fast han nuddar. Det ser nästan mer ut som han studsar fram så här.
Jag ska tänka på det.
Han dribblar ju bort Van Dijk också.
Ja, precis.
Den första som gjorde det på 1,5 år tror jag.
Ja, men nej, han har blivit, det var någon tidigare också. Men han är typ en av 3 senaste 1,5 åren.
Ja, okej. Okay. Ja, ja. Det...
Nej, men han båda är gott. Börjar man få se honom mer och mer med Lacazette och Aubameyang. Mm. Jag vill ha skräcken på topp.
Ja, för det kommer ju bli det. Det kommer ju bli det. Det kommer ju... Men då måste man ha alla 3. Jag förstår ju taktiska skäl nu som du sa precis i början på. Jag fattar inte varför man bänkar Lacazette. Jag på ett sätt förstår ju det, för att man vill ha de 2 snabba där framme. Men å andra sidan så fattades det ju en länk att sätta bollen på som Lacazette hade varit.
Med tanke på att Danny Boy inte var särskilt på hugget förra matchen.
Nej, så jag tycker... alla ser fram emot att se de 3.
Jo,
Lacazette,
det kommer komma. Aubameyang, Pepe. Det kommer ju inte sist. Det gjorde det med de 2 också. Det var i början man började spela allihop.
Det är sant.
Men det var ju också lite fram och tillbaka, lite skador, och sen började de. Mm. Det kommer.
Okej, okay. Matchens ledare mot Liverpool. Vem var bäst i Arsenal?
Torreira.
Det var Torreira.
Men det är mycket emotionellt. Han la målet, jag gillar honom. Han, ja. Ändå kommer in och gör någonting.
Men jag tycker att man såg skillnad på mitten när han kom in. Det liksom varit rivigare på något sätt.
Jo, men det ändras. Jag tyckte att matchbilden ändå ända sen han kom in så la ju inte de mål heller.
Det är sant. Med Torreira på plan så vann vi med 1-0.
Precis.
Sant, har jag inte ens tänkt på.
Så att räknar man från minut 60 och framåt.
Alltså de alla vet ju att det är minut 60 och framåt som gäller. Speciellt om man frågar Wenger.
Precis.
Det är ju då en match börjar. Okej, okay, vad bra. Då stänger vi den matchen. Och så ska vi lägga allt fokus vi har nu på helgens match mot Tottenham. North London fucking derby. Arsenal är hemma. Tottenham är...
alltid borta.
Alltid borta. Det är sant. Avspark är klockan 17.30. Navid, vilket är ditt bästa minne från North London Derby genom åren?
Kommer inte ihåg alla årtal, men
nej,
jag...
säg bara för att få samtalet igång. Jag tänkte jag, vi taggar igång lite här nu.
Topp tre.
Så jag ska få svårt att sova.
Det är matchen när Benzner kommer in, när vi har hörna.
Ja. Mm.
Och sen lyfter han 5 meter upp, ser det ut som att han gör det. Han
hoppar. Ja, verkligen.
Det känns som att han är halvvägs på månen och så bara nickar in i mål.
Är det fortfarande det snabbaste målet av en inhoppare i Premier League? Det måste det ju vara. För han blir ju inbytt, kutar fram.
Kutar upp,
hoppar
upp,
nickar in den.
Ja. Ja, men det
måste
vara
det snabbaste. Det är ett fint minne.
Det är ett riktigt fint minne. Sen är det väl den matchen när vi lägger... Nu är det ju massa... Det var ju bara 3 svikare som var mål den matchen. Det var ju Adebayor som... chippar upp den till sig själv och volleyar in den. Direkt till avspark, Fabregas vinner bollen.
Just
dribblar 3 pers, lägger mål. Sen tror jag även Van Persie sätter 3-0.
Du pratar om en 5-2 vinst nu eller?
Nej, jag tror det var en 3-0 vinst.
Ja, var det den med Bentner?
Nej, det var Bentner.
Det här är en annan match.
Bentner var en 2-1 match. Han kom in och nickade in 2-1 målet. Och där tror jag vi vann med 3-0. Bara det var så jävla snygga mål.
Mm.
Det var... Ja, det var jag som sagt 1-0 tror jag. Chippar upp den till sig själv när han tar emot och voljar in den.
Och Fabregas är typ direkt nästan på avsparken efter.
Avsparken, vinner bollen och något sen lägger mål.
Just det, just det.
Och sen tror jag Van Persie lägger mål. Det enda tråkiga med det minnet är ju att det är 3 äckliga svikare som la alla målen. För mig är Fabregas alltid en svikare. Jag skiter i dem som
säger... Jag är också på det spåret.
Hatar honom.
Ja,
så pass.
Så pass. Så pass. Jag vill inte blyga.
Jag ville bara få in den
där. Ja, för fan.
Sen 5-2-matchen var ju också god. Den där
vilken
utav
dem? Oh, snap!
Oh, det är sant. Men det är matchen med Mertesacker, Nicky Nissagnav, nickar in, men Percy lägger mål.
Mm.
Walcott lägger väl mål?
Det kanske han gör. Jag måste
Walcott
säga,
lägger 2, tror jag.
Och det här skäms jag över att säga. Jag har dålig koll på Sära, de olika 5-2. Det är för många 5-2-vinster över Tottenham. Jag kan inte hålla
men
i Sära.
Men den här 5-2-matchen tror jag vi låg under med 2-0. Adebayor fick rött kort.
Just det! Vi låg under med 2-0 och sen vände till 5-2.
Precis.
Den är ju helt...
Och det är Sagnar, det är Mertesacker, det är Van Persie och det är Walcott.
Och Sagnar lägger väl 2-1-målet va? Det är på ett hörnmål. Han bara trycker in bolljävel, springer in i målet, hämtar bollen och så löper
precis.
Han tillbaka.
Precis, sen tror jag Mertesacker nickar in 2-2.
Ja, okej.
Okay. Och Van Persie 3-2 och sen Walcott 4 och 5-2.
Och sen bara rann det iväg.
Sen förra året...
Förra året är ett jäkligt bra minne faktiskt. Den matchen, nog för, alltså när man pratar minnen... Så blickar man gärna långt tillbaka. Men den här matchen förra året, då 4-2, den rankar jag som en av dem bättre.
Ja, men den var god. Den hade gruffen.
Ja, gruffen är viktig.
Jag älskar den när det blev bra. För att just när Daggett la 1-1-målet och det blev fight. Ja. Och där grabbarna kom dit kände jag så här. Vi kommer ta det här. Det är, det är så mycket hat i ögonen med våra boys. Så att de kommer aldrig låta den här matchen gå till spillo.
Nej, nej.
Och sen även när de satte 2-1, jag kände mig lugn. Jag bara, det är lugnt. Jag har sett hatet.
Jag har sett hatet. Nej, det är som du säger. Det ska ju vara gruffet. Jag rankar ju också ett bra minne. Rosic, det här är på bortaplan. White Hart Lane. Rosicki lägger 1-0. Den här matchen, jag vet exakt.
Du menar pangmålet?
Pangmålet. Mm. Det är 16 mars 2014. Jag kommer till och med ihåg datumet. Vi vinner 1-0 och han gör det målet efter en kvart typ. Pang upp i krysset. Och sen så...
Just det, för det är Chamberlain som har en straffområde som bara släpper. Så kommer bara Rosicki och bara...
Precis. Ett annat bra minne som kanske... Jag vet inte om... Vi måste ju nämna det i de här sammanhangen. Det är ju att vi vinner ligan på White Hart Lane 2004. Men jag vet inte hur gammal du var 2004.
Jag är ju född 87, så jag gick ju 2 gymnasium, 17. Nej, vad säger jag, ljuger. Jo, 17.
Ja.
17.
Det här med snabb huvudräkning är inte poddens paradämne på något sätt. Men det jag skulle säga att jag liksom upplevde ju allt och det och så här. Men det är, man var ändå lite för liten för att liksom fatta innebörden av det på något sätt. Var jag i alla fall. För på den tiden var ju också Spurs så jävla dåliga, vilket de alltid är. Men då var det så här, jaha. Vi vann ligan på White Hart Lane. Det kommer vi göra varje år framöver, för de här är ju så jävla dåliga. Yes. Typ.
Ja, jag var ju typ i startskottet av att så här, seriöst börja följa stenhårt. Ja. Så det blir också så här, man inte riktigt...
Nej, men för jag menar, det är samma sak där. Det är
jag har ju
bra
lutit
minne, såklart,
mer av det i efterhand.
Exakt, exakt.
Än vad jag förstod, ja, då. Där var det mer så här... Man hade inte kanalerna, man kunde inte, nej, följa ordentligt. Man följde, för mig, jag följde ju fotboll första typ 5 åren. Jag började heja på Arsenal. Det var ju mer Fredrik Ljungbergs Arsenal på nyheterna. Ja. Där man var såhär, åh gött, de vann igen. Och så här, kollade
var du också en sån som satt 2 timmar framför en Arsenal-match på text-tv?
Nej, så hardcore var jag inte.
Nej, det gjorde jag ett par gånger.
Det var mer nyheterna som man lyssnade på det. Och jag tror det var till och med säsongen efter vi vann ligan sista gången som vi fick, det gick hos C-more då. Det var ju Kanal Plus.
Ja, det kanske gjorde, just det.
Eller det hette inte C-more då. Kanal Plus. Som hade, det var då fick kanalerna faktiskt började titta varje match vecka in, vecka ut. Typ. Det är lite surt.
Ja, men jag förstår det, för det var samma sak. 04. Samma sak hos mig. Vi hade inte riktigt kanalerna, och så upplevde man det på ett annat sätt, och man var inte så man höll på Arsenal, älskade Arsenal, men man kunde inte vara så inbiten som man är nu.
Nej.
Nej. Men jag tänkte den matchen måste ju ändå liksom nämnas i sammanhanget.
Och det var väl andra gången. Då hade väl vunnit på
71
på White Hart Lane.
Åh, jag såg en sån för er som har Viaplay. Va?
Nej, jag tänkte, jag tittade på den förra veckan.
Ja, ah, den dokumentären om... Ja, för er som har Viaplay, finns en dokumentärserie om fotbollen i London, typ va? Heter ah. Jag kommer inte ihåg vad den heter exakt.
Jo, men det är derbyna i North, South, West.
Ja, ah, precis. Och så är första avsnittet är ju om North London Derby. Och jag älskar... Då tar de upp det med en Tottenham-supporter. Du vet vad jag pratar om.
Jo, men precis.
Att så här, hur känns det nu? Arsenal har ju vunnit ligan på White Hart Lane. Inte bara en gång, utan 2 gånger. Hur känns det? Och så här, det kan ju inte kännas helt okej. Okay. Och så Tottenham-supporten bara, ja, fast tekniskt sett den andra gången så vart det ju kryss den matchen. Så det är ju inte riktigt som att han vann ligan på vår arena. Och reporten bara, jo, fast de vann ju ligan. Åh, fast det blev ändå kryss i den matchen. Och sen var det ju inte sista matchen. Alltså jag bara, initiera det här i mina blodådror, deras jävla ursäkter.
Ja, de bara, men det kommer ju ändras någon gång, så kommer vi vinna. Man bara, ja. Drömmar kan du göra.
Ja, verkligen. Ja, det rekommenderar jag, för det var jävligt bra. Det ska jag kolla på innan söndagen. Det ska jag kolla på avsnittet igen.
Bör ni alla titta på.
Faktiskt. Du, söndagen, vad tror du då? Startuppställning, Lacazette, PP, Auba längst fram.
Hoppas det.
Ja.
Sen bakom, så jag tycker Danny var bra mot Burnley. Mm. Men jag vet inte om jag är lite sugen på Özil om man är fullt tillbaka.
Ja. Ja, man har inte fått se
det. Jag vill se Özil med de tre.
Oh,
för jag vill se hans äckligt fina passningar. Det känns så här, har vi de tre där fram? Özils problem är ju att stänger man honom så stängs han.
Mm.
Men vem kommer våga stänga, bara lägga all fokus på att stänga honom när man behöver stänga Lacazette, Aubameyang, PP? Ja. Det kommer bli kaos. Och så kommer Özil och bara, där springer tre på varje kant. Så lägger han... Så här, man kollar på höger, lägger den till vänster.
Det jag tänker med Özil är att han är ju jättebra fotbollsspelare och sådär, men hans överlägset bästa roll är ju när han får spela 10. Och ska man ha ett system med Auba, Laka, PP längst fram, så finns det ju inte riktigt utrymme för en 10. Det är bara att lösa, eller?
Ja, men jag tänker det funkar med... men det blir nästan en kvadrat i topp, och sen vill jag ha 2 superdefensiva mittfältare bakom.
Ja, Torreira... Inte Torreira Guendouzi, Torreira Xhaka.
Torreira Xhaka. Men lite som typ Real hade ett tag.
Aha.
För de hade ju Casemiro och Kroos djupt liggande mittfältare.
Aha.
Casemiro var lite förstörare än Kroos, lite mer Xhaka-typen.
Som ett Coquelin Cazorla. Coquelin förstöraren, så ger bollen till Cazorla, han gör magi.
Ja, men lite den här grejen. Men sen högre upp hade de ju Modric. Han var inte så här... De hade ju ändå... En Benzema på topp, en Modric bakom, och sen 2 ytterkantanfallare. Mm. De är inte riktigt ytterytrar heller. Lite mer kantanfallare. Och det blir ju samma sak. Hade ju funkat här med Özil, Lacazette, Pepe Abo på varsin kant. Ja. Och sen de här 2 mer djupliggande mittfältarna.
Okej, så enligt ditt drömlag nu då. Och det är du som pratar, så du har det rätt till att ta ut. Så en 4-backlinje antar jag.
Ja.
2 sittande mittfältare. Özil 10 eller offensiv. Ja. Och sen drömtrion längst fram.
Precis.
Ja. Vilka har du i fyrbackslinjen då?
Så har vi så mycket, det finns ju inte mycket att välja på. Nej. Det är ju Maitland-Niles, Luis.
Ja.
frågan om man hade velat. Nu är ju Louise, han är där för att starta. Ja, det, på ett sätt hade man velat se Chambers ändå. Det, för ja, jag vill ha det här brittiska. Jag vill ha Maitland Nice, Chambers, brittgrabbarna bredvid varandra.
Ja. Lite och sen när Holding kommer tillbaka så är det Holding Chambers och alla vet att de två är bättre än Tony Adams Bold någonsin var.
Men jag känner ändå så här, Maitland Nice kommer vara viktig för han förstår innebörden. Så jag tror att David Luiz efter alla år i Chelsea tror också fattar innebörden av det här derbyt också. Men jag hade velat ha Chambers är ju lugn. Han har inte det här flashy flash. Jag kommer inte kunna lägga de här superpassarna som Luiz ändå lägger då som är jävligt fina.
Nej, men det som talar emot Chambers, förlåt om jag avbryter, det är att han inte är ju, alltså Tottenham har ju snabba spelare där fram som är bra på att pressa en sån. Sen har jag tappat bort något mer. Men alltså de har ju vassa spelare där fram och ska de sätta press på Chambers så han är ju inte bra under press dessvärre.
Nej, men han är också så här, han är inte rädd för att rensa.
Nej, det är sant.
Det som ändå är en fördel, jag tänker så här, Luiz vill ändå hålla bollen. Det var ju sin första matchen när han la den jävla passen. Ja, ja. Det blev snett från egen stolp över målet. Han känner så här, det viktigaste är att behålla bollen. Han känns som att han är präst och tänker att jag måste lägga bollen någonstans.
Chambers känns lite mer korpen.
Chambers, korpen, han ser som jag gör. Ja, ja. Boll! Ja, man har du fri! Akta! Och sen rensar jag den.
Försvinn!
Lite så.
Men du vill säga Luiz Chambers? Eller?
Nej, det kommer ju bli, det kommer ju bli pappa och Luiz. Mm. Men jag hade inte haft något emot att se pappa med Chambers.
Ska jag säga varför jag vill se Chambers? Varför jag tror jag, alltså alla normalt funtade människor vill ju se pappa och Luiz bara för att de är bättre. Men jag vill se Chambers också. Och jag vill se Chambers nicka in ett mål. Och jag vill se Erik Nivas ansiktsuttryck. Då.
Nej,
för han sitter ju alltid via Satt-studion och gör sig så jävla lustig över Callum Chambers.
Gör han det?
Alltså speciellt under... Eller
jag brukar ju alltid stänga... Jag brukar aldrig lyssna för att Bojan brukar sitta där också. Jag klarar inte av den människan. Så jag lyssnar
men speciellt
aldrig på
efter första matchen mot Newcastle så satt han Erik Niva och gjorde sig så jävla lustig över Chambers. Och han gjorde ändå en bra match.
Jag tycker han gjorde jättebra
och då var
det
så här,
match mycket,
så. Fan, hur ska vi bli? Jag kommer bli själva lycklig om Chambers gör mål och avgör...
Det
mot Spurs.
Känner, det
och så ser ditt jävla ansiktsuttryck då i Erik Niva.
Ja, men det håller jag med. Det är en jävligt bra anledning att han börjar starta.
Sen tror jag inte han kommer starta. Men
nej, tror inte jag heller.
Och så vänsterbacken, Monreal, blir han såld eller inte? Det, allt pekar ju på det.
Ja. Jag tror inte han är aktiv i såld. Jag tror att han får möjligheten och så får han bestämma själv. Jag tror han väljer att gå för att kanske vill lämna till Spanien.
Ja, men då är det Kolasinac som spelar vänsterback då, eller? Tror du han går efter matchen? Nacho.
Svårt att veta.
Jag läste något igår om att dealen skulle varit klar. Jag kan ta upp det nu. Det var för övrigt Nicholas James som skickade det till mig. Vad ser jag nu? Här. Dealen skulle vara klar. Bla, 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 bla. Men här står det att nästa... Att... Det har blivit förskjutningar. Nu stakar jag mig så jag vet inte riktigt vad. Men det här var några dagar sedan. Så vi får se. Det är ju inget nytt. Han är fortfarande kvar i truppen.
Ja, men precis.
Det är jävligt dumt att sälja honom innan säsongens viktigaste match.
Ja, han kan ju inte säljas efter den för då är ju transferfönstret stängt.
Ja, han kan säljas dagen efter.
Just det, 2 september stänger. Just det.
Så allt det sa
de. Det hade ju varit fint. Montreal sista match.
Ja.
Lägger
och så han avgör också Chambers och Montreal, våra två målskyttar. Vem hade kunnat anat?
Ja, det hade funkat också. Ja men det här känns det hugget som stucket. Jag föredrar Montreal för han är lugnare.
Mm.
Jag föredrar alltid lugn framför...
Ja, jag föredrar Montreal också i och med att han är bättre än vad Kolasinac är.
Precis.
Men fan vad han vill få in Tierney.
Jo, men han är väl typ 4 veckor bort.
Något 5. Sånt, antar jag. Ja. Ska vi tippa resultat, eller?
Okej, det är väl lika bra att slå till.
3-0 Chambers hattrick.
Nej, så det låter högst osannolikt.
Fan vad jag överdriver. Nej, men
jag tror inte vi kommer hålla nollan. Det brukar sällan bli nollmatcher åt något håll. Men jag tror på en god 3-1.
3-1? Ja, oj, 3-1. Optimistiskt. Jag hade ju ändå sagt 2-1. Och det är, men jag har blivit med på din.
Jag tror Lakab och Mäng Pepe lägger varsitt.
Jag har ju alla tre i min fantasy också, så gärna för mig.
Jag är inte med fantasy, för jag kommer alltid sist.
Mm. Ja, men någon måste göra det också.
Och jag,
nu kommer jag ju komma
sist. Vissa säger, åh, men jag har Kane i mitt lag. Ja. Bara, men skäms du inte?
Ja, exakt så känner jag också.
Och det funkar inte. Det är ju samma sak när jag spelar Football Manager. Mm. Jag rör inte spelare från spelare jag hatar.
Nej.
Från andra klubbar. Nej. Eller klubbar jag hatar, det jag spelar.
Nej, men så där känner jag med fantasy. Så här, sitter folk och jublar när Kane gör mål. Ja, jag hade han i mitt lag. Ja, som du säger, vad fan sitter du och skäms?
Ja, precis.
Du jublar över att Tottenham gör mål.
Och då funkar det inte, för jag kommer ju så här. Fast att andra då är ju bara spelare i konkurrentlag. Ja. Så allt de gör kommer ju bli... Jag blir ju så här, fan vad gud, när du själv målar, bara, har inte du han i... Jo, men det, fan, det viktiga är
ju att... Det att prioritera. Jag måste kolla på mitt lag bara för det. Jag har ju ingen från någon... Jo, jag har De Bruyne i City. Men de är ju liksom... Och så har Van Dijk. Men de två, jag ser inte dem som konkurrenter riktigt. Alltså, de är för bra. Sen har jag liksom ingen... Jag har ingen från Chelsea, ingen från United, ingen från Spurs. Bara för att jag liksom så här...
Det tar emot.
Ja. Jag har lite... Dignitet.
Precis.
Dignitet. Satan vad svårt det var att säga det ordet.
Dignitet.
Exakt,
dignitet.
Det har jag. Jag inbillar mig själv det i alla fall, jag vet inte.
När du inte vinner vänsidan så har du alltid någonting att skylla på.
Exakt. Så, jag har det i alla fall inte Kane i alla fall. Något mer om matchen?
Tror att det kommer bli tight. Samtidigt, fan, de har inte sett jättebra ut.
Nej, men det är ju ändå ett derby.
Det är derby, så det kvittar. Jag hoppas ju bara att det strular ännu mer med Eriksen innan matchen.
Han måste ju gå.
Men man är, de tappar ju mycket när han inte är med på plan.
Det var också... Ja, gud ja. Han är ju, alltså, han är ju deras bästa spelare. Det såg man ju redan i förra derbyt där, så var han ju... överlägset deras bästa, tycker jag. Jag har tagit upp de senaste matcherna här. Den senaste matchen, då spelade vi 1-1.
Ja.
Aubameyang missade straff. Aubameyang missade straff. Ja. Matchen innan det förlorade vi 2-0 hemma. Då var det i ligacupen,
ja,
om
det.
Du minns. Jag är ju då förtänkt, så jag minns inte.
Alltså.
Sen var det den här underbara 4-2-vinsten. Matchen innan det förlorade vi med 1-0 borta.
Mm, kommer jag ihåg. Då var det straff. Det var jävla kul.
Var det straff då?
Var det inte straff?
Det kanske det var.
Det var ett sketmål i alla fall.
Kan vi gå in och kolla?
Var inte straff? Jag har svagt minne om att det var straff.
Det kanske var.
Ja, skitsamma.
Ja, skitsamma. Matchen innan det i sin tur vann vi med 2-0. Så hemma formen har vi vunnit 2 av de senaste 3. Vi har vunnit de 2 senaste i ligan. Det är ingen jinx, just facts.
Jo, men precis. Men det känns ändå... Det känns gött inför matchen. Sen ju mer vi pratar om det, ju mer känner jag att pulsen går upp. Ja,
vi kanske ska avrunda här då. Lite grann. Ja, vi kanske ska det.
Oh.
Du förresten, jag har en present till dig.
Oj.
Ja. Ja, det är inget märkvärdigt. Jag tänkte bara, nu är jag här åter i... Kan inte du, Navid, nu får du hämta din egen present. Min ryggsäck ligger i din hall. Om du vill hämta den, det är smidigt. Det är den svarta ryggsäcken. Jajamän. Nu känner jag ju själv hur förväntningarna trissas upp här i över lyssnarna. Och då ska vi se det.
Vi har
du ser
nycklar.
att det jag har två, jag vet ju att du ska få tvillingbebisar här snart.
Ja.
Ja. Så jag har 2 Arsenal Göteborg pins till dem.
Oj.
Jag kände att jag valde att de får likadana, så det inte blir något bråk över att den ena får röd och den andra får vit. Jag vet ju, jag har ju själv syskon, jag vet hur det kan vara.
De sätts fast på deras babybodies sen.
Bra, toppen. Så varsågod, vill ni som lyssnar ha pins, så be er till den enklaste, nästan att bege sig till Cheers Pub.
Ja.
När det är matchträff, så löser vi det där. Och
700.
Bra, det kommer vara 700.
Jag köpte 700.
Ja, det gjorde faktiskt jag med. Men varsågod. Och Navid, jag sträcker fram näven. Tusen tack för att du ville vara med. Och tusen tack alla ni som lyssnat. O to be a gooner.
O to be a gooner.